välkomna till Teater Brunnsgatan 4 och Atlas nya podcast som handlar om böcker. Den är något så in i helvete bra, den här podcasten, redan. Jag har börjat väldigt bra. Salongen på Teater Brunnsgatan 4 är fylld till sista plats. Ursäkta, jag ljög. Det som är bra med att prata i en mikrofon är att man kan ljuga. Hur mycket man vill, för ni ser ju inte. Ni får inte veta helt enkelt hur det är egentligen. Den första bok vi ska prata om, alltså i detta premiäravsnitt av vår bokpodd, det är Åsa Grenvalls nya serieroman Deras ryggar luktade så gott. Och istället för att börja beskriva den här boken som någon sorts litteraturkritiker, så tänkte jag att jag skulle ge ett exempel ur boken. En av de allra otäckaste passagerna. Där huvudpersonen i boken är tonåring. Hon lever i ett hem som är fullständigt känslokallt. Hennes föräldrar ger henne ingen känslomässig närhet överhuvudtaget. Och själva katalysatorn för berättelsen kan man säga är att hon i vuxen ålder drabbas av en djup depression. Men här är hon tonåring och hon har skrivit ett brev till sina föräldrar om hur hon mår och hur hon känner sig. Hon har tänkt att om vi inte kan prata så kanske jag kan skriva ett brev. Så hon ger det till föräldrarna och deras reaktion blir... Man kan ju se allt möjligt framför sig när man lämnar ifrån sig ett sånt här brev, men det här hade hon aldrig kunnat förutse. För föräldrarnas reaktion är att de börjar fnissa. Pappan läser med, vad jag föreställer mig, lite löjlig röst så här: "Jag orkar inte ha det så här längre." Ja, dramatiskt det här. Och mamman fnissar bakom sin hand. Så reagerar de. "Ni förstår inte hur jag har det," tills flickan skriker: "Sluta, sluta, sluta, ge tillbaka brevet." "Nu blir du så där arg på oss igen," säger mamman. Ledsen och martyrisk. Ja, välkomna Johan Hilton och Christian Lundberg.
Tack.
Tack.
Johan och jag pratar i den här podden. Och sen så har vi också gäster. Och idag har vi Christian som är en av Sveriges absolut främsta poeter, författare.
Snyggaste i allra högsta grad.
Och Johan är ju...
nästan lika snygg.
Sveriges snyggaste förläggare.
Ja. Sveriges snyggaste förläggare, skriver i vad Jan Geo brukar kalla för Sveriges malligaste morgontidning. Men ja, det är helt enkelt Sveriges största tidning. Mm. Dagens Nyheter.
Och jag höjer Malgroda kvoten rätt rejält på den där tidningen.
Oh ja, Johan har till brevväxlat med Jonas Gardell och allting i den tidningen.
Oj, oj, oj.
Och är vår gemensamma förläggare och mördande snygg. Mm. Välkomna. Jag har redan pratat för mycket. Kan inte ni också prata lite om den här boken?
Jo, men det kan vi göra. Det kändes lite öppet det där bara.
Ja, men så här då. Ja. När jag läste den här lilla passagen i boken, vad kände du då inom dig, Johan?
Jag kände ungefär som du att det är en väldigt stark scen, men det fanns faktiskt någonting annat som jag tyckte som skakade om mig mer, kan man väl säga. Och det är nog framförallt skildringen av depressionen när hon blir vuxen. Mm. När hon inser, protagonisten i den här serieromanen, hur mycket bagage hon egentligen släpar på som hon inte riktigt har insett. Och det finns ett par väldigt fina scener där hon liksom bär omkring, så att säga, på ett gråtande inre barn samtidigt som hon uppfostrar sina egna och som kräver allt större utrymme. Och jag tycker att den skildringen av depressionen som, vad ska man säga, en form av klyvning i två personer var väldigt intressant. Jag skrev en artikel faktiskt som handlar lite grann om det i DN, alltså för ett par veckor sedan, där jag hade själv betraktat lite med en egen depression som jag gick in i för 1,5 år sedan, som lite likadant, att plötsligt så övermannas man bara utav någonting som man inte har kontroll över och som man inte heller riktigt känner igen, och hur det tar ett tag innan man lyckas identifiera den där rösten som plötsligt tar allt mer tid och utrymme i anspråk.
Men hur är det för dig att läsa en serieroman, Christian?
Det är alldeles förträffligt. Och det som är så tydligt och så uppenbart och som finns som ett tema som på något sätt löper genom den här berättelsen som hon skildrar, det är att du inte upptäcker egentligen din brist på normalitet förrän du befinner dig i en normalitet. Du upptäcker inte hur pass illa du har haft det förrän du plötsligt upptäcker den dagen då du befinner dig i ett annat sammanhang. Och det är på något sätt typiskt för hennes berättelse att det finns en scen där med den här barnsängen som de plockar fram och där hon upptäcker någon slags märke på sängkanten i den här spjälsängen eller den här de ska foga ihop. Det är många sådana mikroskopiska scener och som vi på något sätt allihopa bär inom oss där vi har vant oss vid någonting som är absolut orättfärdigt. Men eftersom vi inte har haft något vittne som har kunnat säga till oss att detta är inte anständigt, så har vi låtit oss själva tro att det är så här vi är värda att bli behandlade. Och det är också därför främst när hon stiger ut ur det här sammanhanget och in i ett annat sammanhang, vuxet, som hon upptäcker, men vad är det som jag har varit med om? Och då kommer ju naturligtvis den stora uppdämda smärtan i form av en depression. Mm. Och jag tycker det är en hisnande berättelse på många sätt och naturligtvis en fasansfull berättelse.
Men hon har ju generellt så under hela sin vad ska man säga, sin karriär som serieberättare varit just väldigt skicklig på att fånga det där på en normalisering och till och med ganska kyligt berättande återberättande utav helvetiska situationer. Nu kommer inte jag ihåg vad hennes bok heter som handlar om misshandel som gavs ut på Optimal förlag tror jag, alltså i början av 2000-talet.
Hon är ju väldigt saklig och konkret och som du säger, kanske till och med
var det svinet,
kylig. I vissa avsnitt i berättarstilen. Men det är också det enda sättet att härbärgera en sån berättelse. För att stiger du in och blåser på. Och det här är ju så oerhört effektivt också. Det blir som en isländsk saga. Jag reste mig upp och stupade. Alltså det är ju den typen av berättarteknik som gör det effektivt och som gör att man faktiskt kan stiga in. Och sen blev jag ju kränkt av själva tanken att någon skulle ha haft det på samma sätt som jag under min uppväxt. Någon skulle ha haft det lika illa som jag.
Men det som är så intressant med det här som uppväxtskildring betraktat är ju att det faktiskt inte förekommer något fysiskt våld.
Nej.
Vid två tillfällen, hon får ju en snyting av sin mamma. Och då är ju också just den här väldigt intressanta provocerande meningen där resten. Att hon tyckte det var skönt.
Ja,
att hon,
men det där
att
kommer
hon tyckte
jag
om det.
Precis.
Men sen finns det ju också, sen kan man ju fråga sig vad som är våld och inte våld. Och jag skulle vilja säga att många av de här scenerna ger uttryck för ett betydligt mer effektivt våld än det fysiska våldet. Och sen finns det ju en liten ruta där det berättas om att den här frånvaron av omsorg ledde till relationer som var destruktiva och som innehöll våld. Och då har man ju på något sätt verkligen lyckats skapa det perfekta våldssystemet, det vill säga att jag går själv dit och ber om att få bli utsatt. Och då är man ju helt besegrad. Mm.
Det där känner jag igen väldigt mycket. Att till slut be om bestraffningar.
Och att man väljer ett destruktivt sätt. Alltså, någonstans, Carl Wenberg skrev någonstans en diktrad som var att han upplevde sig att han var en skuld som sökte ett straff att sona. Att någonstans så går vi omkring med den här tärande känslan av skuld och otillräcklighet. Så vi söker upp situationer som bestraffar oss. För att då blir det åtminstone hanterbart och konkret. Då blir det en smärta som jag kan härbärgera på ett annat sätt än allt detta diffusa som vävs in och blir jag.
Det där har även Jonas Gardell formulerat faktiskt. Jag tror att det är i Frestelsernas berg som han skriver att ungefär att skulden sällan, känslan av egen skuld sällan är direkt sammankopplad med något man har gjort. Skulden finns där först. Mm. Sen kan man mycket väl begå handlingar som, alltså själv göra sig till en sorts förövare för att ha någonting att applicera den där skulden på. Och det tycker jag är väldigt intelligent formulerat. Man kan ha en skuld som ligger så långt tillbaka så att den inte låter sig benämnas riktigt. Den bara är där. Och den innebär att dels att man kanske måste göra sig till en sorts förövare, och dels att det inte finns någon övre gräns för hur många och hårda bestraffningar man tycker att man ska ta emot.
Och det är ju väldigt fint, för att det är också en av de här fina grejerna i den här boken, är ju när hon upptäcker att det inte har varit hennes fel, att hon inte har nått fram till sina föräldrar, att hon plötsligt när hon går i terapi får ett ord för det, känslomässig försummelse är det väl, som plötsligt blir någon form av uppvaknande för henne, en form av liksom, vad ska man säga, instant katarsis som är väldigt fint skildrat.
Och det är det som är så läskigt, tycker jag, när man då ser barn. Det som är så märkligt med det här är ju också att Åsa Grenvall och jag har en gång i tiden haft barn på samma dagis. Och då pratade vi väl lite grann så där ibland. Men det är väl speciellt att komma in i den där världen som i princip alla som får barn måste in i. Som är en värld av gemensam korvgrillning i samband med städning av förskolans gård. Föräldramöte och så vidare. Och det är en väl speciell på något sätt iscensättning av en människotyp.
Som man ska, helvete, tycker jag. Alltså,
det är ett helvete. Mm. Man ska bli en människotyp. Man ska helst skratta när en pappa som arbetar på Tieto-Enator berättar om när han var på kick-off. Och den stora poängen med historien är då så här. Det här är alltså ett autentiskt exempel från ett Lucia-firande på dagis. Jo, förstår ni. Så på kvällen, efter paintball-övningarna, så var det dags för middag. Och min chef kom fem minuter för sent. Han som alltid är så noga med tider. Det är vansinnigt. Och då, när han berättade det, med den poängen...
Helvetet.
Det var det roliga. Han hade också kostym på sig. Och jag såg hur hans fru... Hon hann inte med i svängarna riktigt rent psykologiskt. Hon kunde inte hindra sig själv från att... För vi satt liksom mot en vägg. Och hon lutade huvudet bakåt mot väggen. Och blundade. För den här historien hade hon hört så många gånger.
Ja. Så att hon... Ta mig bort, ta mig härifrån blundandet.
Och där sitter jag och Åsa Grenvall. Och jag tror att vi såg på varandra liksom på ett sätt som inte krävde några ord egentligen. Men, och det är där man ser också att här kommer jag aldrig att höra hemma. Måste ju väldigt många känna. Och så samtidigt så ser man barnen. Och då är det så, med barn som växer upp under svåra omständigheter. Mm. De barn som fångas upp så att säga av sociala myndigheter, ibland till ett liv i ännu värre misär. Men det är ju de barn som på något sätt kan antingen visa upp fysiska märken efter våld på sin kropp. Eller är väldigt fysiskt vanvårdade, eller som till och med kanske i undantagsfall kan berätta. Pappa stoppar in sin snopp i min stjärt, eller något. Men de barnen som lever i ett känslomässigt fängelse, de, alltså man kan ju röra sig helt osedd genom en hel barndom.
Jag tror ju att det finns en, det är helt sant som du säger, och dels är ju titeln på den här boken så oerhört talande och är ett uttryck för hela den försummelsen, men jag tror att vi går in i och har levt ett tag i en försummelsekultur i det att barnen faktiskt inte ges plats överhuvudtaget. Också i fullgod adekvat miljö där man prioriterar annat än barnens välbefinnande. Det vill säga man prioriterar sin karriär, man prioriterar sin bostad. Man lever till slut ett liv där barnen är en belastning. De är bara någonting som man använder sig av som ett dekoration. Mm. Mer eller mindre.
Och var ska vi göra av barnen när vi inte har tid med dem?
Ja, precis. Och de blir ju försummade. Och det finns ju ingen annan som plockar upp dem.
För jag tycker, alltså sådär, och det här kan vara en väldigt, väldigt pretentiös övertolkning här. Men jag menar, men jag skulle nog ändå vilja mena att den här berättelsen också bär på en annan berättelse om, vad ska man säga, den liberala föreställningen om det totalt autonoma, den autonoma personen, personen som uppfostras till att klara sig själv, till att aldrig vara beroende av någon annan, utan alltid vill man ha någonting får man fråga om det, och och som en, man uppfostrar det här barnet till en form av självtillräcklighet och därmed också en form av ensamhet.
Det blir en känslomässig autism.
Ja, ja, och det här barnet får aldrig uppleva någon gemenskap. Nej. Därför att det ska uppfostras som en liten duktig individ. Mm. Det är väl också det som förvandlas till någon form av fängelse för henne. När hon plötsligt sitter som vuxen i de här miljöerna med andra föräldrar och plötsligt upptäcker att när de börjar prata om sina föräldrar, då kom min mamma och hjälpte till med barnen och så vidare. Och hon inte alls känner igen det här, därför att hon aldrig har behövt någon. Nej,
men hon har inte heller märkt att hon har saknat det.
Nej.
Förrän det blir en referens utifrån.
Precis, precis.
Men man kan ju också fråga sig om känslomässig försummelse egentligen inte är en slags psykisk sjukdom. Det vill säga den oförmågan att empatiskt begripa ens barns behov. Jag skulle nästan vilja klassa det som en psykisk sjukdom. När jag inte ens förstår mitt eget barn. Utan istället vill tvinga upp. Jag önskar jag hade kunnat formulera det som du gjorde nyss.
Nej, det var en pretentiös.
Nej, men jag är väldigt pretentiös. Det är så jag tjänar mina pengar. Jag har byggt hela min ekonomi på att vara pretentiös.
Ja, men det är bra.
Kan jag sno det och ha någon
det
får titta
du gärna.
Ja, då tar jag det.
Ta den, det är gratis.
Ja, tack.
Allra sista bilden i den här boken, den är extremt vacker. Det är en skog, en massa trädstammar, och sen så slutar bilden innan man kan se trädtopparna. Och så står det: nu vill jag bara vila. Och vid de här träden så sitter protagonisten, sade hon pretentiöst, med olika versioner av sig själv i olika åldrar, ser ut som, omkring sig. En lutar sig mot henne, hon har två i famnen, och de liksom, och alla har slutna ögon. Och så står det: nu vill jag bara vila. Och den där bilden fyller mig med... Det första känsla jag får är skräck. Därför att om jag skulle tänka: nu vill jag bara vila, så skulle jag få såna skuldkänslor över det. Därför att jag vet att jag inte får vila.
Vadå? Varför inte då?
Ja, därför att jag inte kan ge mig själv det. Jag är ju uppenbarligen inte den här personen. För vad skulle då hända? Vem skulle till exempel dra in pengarna? Hur skulle barnen... då är det ju ingen som springer runt och leker med dem och liksom är glad. Utan någon som vilar. Sen kan man ju tänka sig vila i någon sorts överförd betydelse. Att vila psykiskt eller vila från sitt eget trauma. Men jag tror att jag har det där i mig jättemycket. Att om någonting ska ordna sig i mitt liv så hänger det uteslutande på mig. Och om jag gör minsta misstag så har jag förlorat alla människor som betyder någonting för mig överhuvudtaget.
Men vadå, lever du i den föreställningen att det är så?
Det är en fasansfull...
Visst är det?
Ja, faktiskt, det är terror.
Det är terror, och det är en sorts terror.
Konstant krig.
Ja. Jag tror inte att det finns någon förlåtelse, något förbarmande.
Jag tänker likadant om mig själv, så att jag förstår precis vad du menar och tänker.
Det är väldigt hemskt att leva
på det. Jag har ju rätt. Det är ju verkligen så i mitt liv.
Jag har också rätt.
Nej.
Men har du fått någon hjälp med det, Martina? För det låter ju väldigt...
Ja, jag går just nu i samtalsterapi.
Bekännelsepodden här.
Jag har sagt till min psykolog på följande sätt. Jag har frågat honom om han har några... allvarliga sjukdomar i familjen.
Yeah.
Om det är vanligt, för han är i 55-årsåldern. Mm. Jag har sagt så här: finns det en historia av cancer och hjärtinfarkt och sådär? Nej, säger han. Vi brukar bli väldigt gamla i min familj. Bra. Vem av oss två är det som bestämmer när den här terapin tar slut? Ja, det är ju du naturligtvis, säger han då. Bra, så du kommer inte att säga till mig någon gång att du är trött på mig eller att jag är färdigbehandlad. Nej, du kan gå här hur länge som helst. Bra. Så då får han vara, för att där betalar jag ju reda pengar. Så tänker jag, de här 45 minuterna en gång i veckan är mina, jag har köpt dem. Och då kan jag ju lita på honom. Sen om pengarna tar slut så tar de slut. Det är min trygghet.
Det är ju en väldigt, väldigt obehaglig människosyn som du har på dig själv.
Ja.
Och som du aldrig, aldrig skulle avkräva någon annan.
Gammaltestamentligt.
Ja. Gammaltestamentligt, ja, absolut.
Om du på något sätt kunde bara föreställa dig att du var din egen bäste vän, så kanske du skulle kunna unna dig åtminstone en stunds vila. För du skulle aldrig kräva ett sånt ansvar av mig. Eller säga, ja Christian, du har ju då verkligen inte skött ditt liv. Du bara ligger här och slappar. Ut och tjäna pengar.
Nej, jag ska aldrig...
Men du kräver av dig själv. Ja. Men inte av någon som helst annan.
Men det, så är det ju tydligen även med dig.
Ja, fast jag har ju kommit fram till att mitt sätt att lösa det är att istället arbeta med dig.
Aha!
Så jag projicerar allting på...
Men hur skulle det då bli om du och jag ständigt arbetade...
Med varandra så här, ja, i Bekännelsepodden.
Och gick och sa till varandra så här...
Herregud!
Och så vid sidan av oss skulle, skulle Johan sitta svinkslik.
Och så skulle han säga så här, nej, ni måste skriva.
Men det är väl ganska exakt just det jag gör också.
Jag tänkte
också
precis säga det. Du är trots allt vår förläggare.
Precis.
Då tänker du att vi måste gärna skriva en bok, jag och Christian, som är en brevväxling.
Ja, som handlar om våra psykiska tillkortakommanden.
En brevroman?
Ja.
Eller kanske en tweetroman. Jag vet inte, ni får bara twittra till varandra. Ja. Det är väldigt mycket brevväxlingen nu. Jag vet
du
att ETC gav ut nu en också. Så, ja, eller smsa till varandra.
En sms-roman. Jag tyar inte mer, skriver jag.
Ja.
Och så kan du svara, bara skärp dig.
Nej, jag kommer att... Jag
slutar
skulle vilja...
jag svara bara.
Nej, men det är sms...
En kort bok, kort. En pekbok.
Nej, men det är sms... Ja, en pekbok måste jag göra. Men det är sms jag helst av allt skulle vilja skriva till någon, som jag aldrig kommer våga skriva, det är bara tre ord så här, och det är... Jag är ledsen. Punkt.
Skriv det till mig.
Ska skriva jag är ledsen?
Du får gärna skriva det till mig.
Och då kommer du att svara, finns det någon sån här... sån där smiley-figur som betyder jävel. Jag skallar dig. Alltså, eller någon sån här animerad figur liksom.
Hon dunkar huvudet mot en vägg.
Ja.
Jag kommer bara svara att du är otacksam. Det är enda.
Och det skulle du göra.
Men vi tappar fokus lite.
Ja, jag kände det också nu. Kanske ska återvända till Grenvalls. Ja.
Fast det här är ju, det här är samtidigt sinnebilden av en bra bok, tycker jag.
Mm.
Men jag är lite, det vill säga att...
Att den öppnar upp för samtal.
Exakt.
Ja,
om en själ. Men vad jag tänker, alltså, för du var inne på trauma tidigare.
Mm.
Att det är ju också en annan grej som är väldigt fin med boken, är ju att det inte finns något enskilt trauma.
Nej.
Det är ett... Hur gammal är hon tills hon flyttar hemifrån och bor i den här bottenfrusna familjen?
15,
ja, men det är när hon vill första gången. Va? Och sen så tar hon gymnasiet, sen flyttar hon efter
det.
Hon går ut i de här spritdimmerna. Att man har såna stora förväntningar på vuxenlivet, och så är det bara att man sitter och dricker eller pluggar inför någon tenta. Men det fina är ju liksom att det blir ju som ett lågintensivt trauma också, och som är så fint skildrat utifrån barnets perspektiv, så tillvida att man aldrig får den här förlösande förklaringen till varför de här personerna beter sig som de gör. Hon är ju inne på det och skriver att det har så mycket att göra, och så mycket av det som har med det hela att göra kommer vi aldrig kunna prata om, därför att de här personerna vet inte vad det är som har format dem.
Det är en systematisk försummelse istället för ett enskilt övergrepp. Och det är också det som är så intressant, tycker jag, för att när man stiger fram och ska tala om någonting och börjar förstå vidden av vad man själv har upplevt av orättfärdighet, är att ens kunna formulera sig så att andra människor kan förstå det. Jag som är uppvuxen med en schizofren mamma kan ju berätta att det var ju många saker som, när jag skulle börja tala om dem, framstod som fullständigt horribla för människorna som lyssnade. Men så för mig och mina syskon var alldeles självklara. Till exempel min mor brukade oftast hitta liksom en lösning på familjeproblemen var alltid att jag skulle lobotomeras. Och det trodde jag länge var liksom en adekvat behandling som man gav till någon som var 13-14. Man skickade iväg dem på lobotomi. Så att när jag då förstod att nej, men det här gör man ju inte, så var det som, åh herregud.
Ja.
Alltså man lobotomerar inte barn längre. Och det kunde jag liksom inte formulera egentligen förrän jag var så pass säker och visste om att det inte stämde. Mm. Men känslomässigt var det fortfarande en...
Men var det ord som du tog på allvar när det inträffade? Alltså att du trodde att det var så?
Det var planerat och färdigt och skulle äga rum.
Ja.
Det var liksom ett ständigt ok jag levde under. Och det finns ju också i hennes berättelse det att vissa saker är så absurda att hon kan inte ens formulera dem. Mm. Och när hon då kommer hem till sin mamma och sitter i köket och mamman ska berätta någonting och det blir ingenting sagt.
Nej.
För att vi kommer ändå inte kunna förstå det. Och då kan man verkligen undra, vad är det för någonting?
Men sen också de här ständiga avvisandena alltså som både mamman och pappan gör hela tiden, att hela tiden säga till den här lilla Jenny, heter hon väl, att hela tiden poängtera att nej, men det här är jag inte bra på, det här med känslor. Det är bättre om du kommer tillbaka när du är glad. Det finns något roligt i det, därför att det är så absurd. Det är just det här att man växer, alltså att man skapar någon form av önskedröm om den här lilla flickan som aldrig är besvärlig, och när det blir besvärligt så hittar man genvägar kring det, alltså att fly. Och det där tror jag, jag menar, det är ju ett vanligt beteende, och det tror jag liksom att alla människor på något sätt känner igen från sin egen barndom.
Men inte det här systemet.
Nej.
För att här finns det ingen vilopaus av omsorg överhuvudtaget. Och det är också, som du var inne på, den här nyliberala drömmen om ensam är stark och du ska inte vara till belastning, du ska verkligen skärpa, du ska klara det här. Och jag tycker jag kan se tendenser till det i många familjer. Just det att det finns inget utrymme överhuvudtaget för barnen. Det finns inget utrymme heller för att misslyckas. För det är så vi blir människor och blir vuxna. Nämligen att vi i familjens lugna, trygga omvårdnad får lov att vara fuck up och misslyckas.
Ja, men också utan resultat. För att det där är ju jättespännande hur den här, vad ska man säga, pedagogik. Alltså den förmodade pedagogiken i sorg, i trauman, i depressioner genomsyrar hela samhället. Och så Beckman var ju inne på det i en krönika i DN nu i helgen. Jag tyckte jättemycket
det är andra gången
om den.
Du pratar om DN.
Ja. Full disclosure, som sagt. Mallig tidning som jag jobbar eller skriver för. Men det är en jättefin krönika så till vid att den handlar just om det där, om kravet på om hur självhjälpsböcker och hur böcker om utbrändhet, utmattningsdepressioner och så vidare hela tiden ska leda fram till det konstruktiva rådet eller alltså livshistorien, hur man lyfter sig över det och går vidare i livet som en starkare och bättre individ. Fast det i själva verket aldrig är så. Jag har aldrig träffat en utmattningsdeprimerad till exempel som har blivit en bättre människa utav att vara deprimerad. Det är ungefär som man skulle kräva av en alkoholist som är nykter att den personen på något sätt har blivit bättre på grund utav det. Man blir inte bättre på grund utav de där sakerna. Ja, exakt. Och depressionen kan vara i åratal, och det är just det där som du också har skrivit om, Martina, om den fula sorgen och så vidare, den fula gråten, att det finns någonting alldeles för mänskligt och lite groteskt i det, så att vi inte vågar ta i det. Och det är väl också det som hennes föräldrar hela tiden präglas av, att de inte vill se henne som en person, utan man vill ju se henne som ett inslag i någon slags borgerlig familjebildning, en familjedröm.
Det är också dramaturgiskt felaktigt i vår tid och vårt samhälle att vara, så att säga, deprimerad eller ha ångest eller supa eller något, utan att det är något rimligt mål med det.
Exakt.
Det vill säga, slutmålet är ju på något sätt att den här sorgen ska bli en berättelse som går att berätta från en scen eller sälja kanske i bokform, eller att man ska bli kanske någon sorts rådgivare på det här området. Så investerar du bäst din absolut värsta smärta i livet så att den får maximal utdelning. Det är ju inte ens någon överdrift.
Nej. Du förvandlar det till ett objekt i en marknadsekonomi som du går att faktiskt profitera på, och det är ju fasansfullt.
Men det kan vara, du tycker slutscenen är väldigt fin, och jag tycker att slutscenen är fin i den här boken, men jag tycker samtidigt att den följer en form av utvecklingsdramaturgi som jag inte är sådär jätteförtjust i. Jag behöver inte, alltså det slutar ju med att hon plockar upp sig själv i massa olika åldrar och ger dem någon form av vila. Det är vackert, men det är också förväntat. Nu tappade jag tråden.
Det kanske är ett önsketänkande, tänker jag då genast.
Ja, men kanske är det det.
För att det här måste ju...
Fast jag tror inte att det skulle gå att göra en sån här bok om man inte hade försonat sig med sig själv. Och
fast det är just det som hon gör på ett annat ställe och som är så skickligt berättar. För att det är när hon ritar upp, den vuxna personen Jenny ritar upp en graf över hur hon har mått i sitt liv. Och det har varit, hon har börjat på okej. Sen så har det sjunkit ner till åt helvete liksom, alltså sådär under 16 eller under 20 år, och till slut så befinner hon sig på den absoluta botten. Sen så beskriver hon ju också hur den här vändpunkten finns och hur den har kommit, men att nu är hon 44 och nu börjar det nu börjar den här grafen krypa över ålder, eller över dåligt strecket. Mm. Och att hon räknar med, nu kommer jag inte ihåg exakt siffran, när hon är 66 så ska hon befinna sig på utmärkt igen. Och det där nej, men det är väldigt krass och det är väldigt dyster och det är väldigt fint. Och det är kanske därför som jag inte vill att historien slutar den slutar.
Men och det hemska är ju då att om man leker att det skulle bli verkligen så att när hon är 66 så är hon på utmärkt, då är hon ju å andra sidan, då börjar det verkligen bli dags att engagera sig i det här med att man snart ska dö.
Mm.
Särskilt om man är lagd åt det hållet. Alltså, ja, okej. Det beror ju på. Men om man har en normal livslängd så är det fan inte mer än 20 år kvar.
I bästa fall.
I bästa fall. Och ska man då må utmärkt så vet man ju att Gud vet hur samhället ser ut när Åsa Grenvall är 66 år. Det kan ju hända att det
har blivit ännu värre då. Då får man sina krämpor också. Sådär, för att då, man, på utmärkt efter 66, det tror jag inte på.
Alltså, i och för sig...
Jag kan säga att jag minns när jag fyllde 45 att jag tänkte, nu är jag lycklig.
Och vad bestod det? Hur kändes det att vara lycklig då?
Det var alldeles självklart och fullständigt lugnt och stilla och var mer ett tillstånd av frånvaro av oro än vad det var någonting som tillfördes. Det var mer en känsla av att kunna släppa taget om sig själv. Och sen så har den lyckobarometern bara stigit fram tills jag idag, 48 år, är hysteriskt lycklig.
Du är hysteriskt lycklig just
ja,
nu.
Ja, det. På ett alldeles självklart och bra sätt.
Och hysterisk lycka, det är eufori eller är det bara
en... Ja, en stilla trygghet? Eufori.
Ah, okay.
En slags hänförelse över livets mångfald och vilka möjligheter som finns. Och jag har aldrig tänkt så. Jag kan se, brytpunkten kom när jag fyllde 45.
Vad tror du? Har du någon teori om...
Ja.
Vad är det?
Demens. Det mest självklara svaret. Men jag skulle vilja säga att jag tycker att den här boken nu som vi har pratat om, det är nog för mig en av de viktigaste samtidsberättelser som jag har fått ta del av och som urskiljer sig så tydligt och klart från resten av bokutgivningen som vi har idag.
Varför då?
För att den dels beskriver en individ, men en individ placerad i ett system, och att den kan gå från individnivån, för det skulle ju kunna vara hur erbarmligt tråkigt som helst, men det blir ju inte det, utan tvärtom. För att någonstans inom oss så vet vi att hon är inte ensam om den här upplevelsen, utan det är många. Mm. Och precis som du säger så går det också att dra en politisk slutsats av det, utan att hon i sin tur skriver den på näsan åt oss.
Ja, men det är det där som är så svårdefinierat, så att man skulle kunna prata om det i ännu en timme faktiskt. Och det är, vad är det egentligen som särskiljer den här boken som är så oerhört bra och en del andra skildringar av människors upplevelser från den gigantiska massan av liknande skildringar som finns? Det finns ju väldigt många skildringar av att människor alltid är hemskt, och ibland så är det ju bara först händer det här och sen händer det där och sen händer det där, och det ena är värre än det andra och ändå är det inget bra.
Jag upplever den som ömtålig och prövande,
och
det att den inte har ett givet svar.
Men sen skulle jag nog vilja säga att den inte viker heller.
Nej.
För att det är väl just det att hon har en fantastisk, och det har hon haft i sina tidigare serieromaner också, att hon har ett väldigt... Hon har öga för de här pregnanta detaljerna, de pregnanta replikskiftena i en vardaglig situation, och är väldigt bra på att hitta de här maktförhållandena som kan uppfattas som diffusa, men att hon är väldigt bra på att utkristallisera dem. Och för vad jag var rädd för när jag började läsa den här boken, apropå titeln som ju är väldigt fin, men det var just det där liksom att titeln skulle erbjuda någon form av nödlösning, deras ryggar luktade så gott, och jag var helt säker på, för sen kliver hon in på ett bibliotek och då tänkte jag nej, alltså det får inte handla om hur hon hittar gemenskap i litteratur. Hon gör det delvis, men hon är fortfarande ensam, och jag var så rädd för det där, att det skulle bli en liten bildningshistoria om att man inte är riktigt ensam med litteratur och sådär.
Men det allra sista som jag skulle vilja bara ta upp innan vi slutar, det är det här med just konstformen serieroman.
Mm.
Därför att det har tagit lite tid för mig. Jag är inte på minsta sätt någon serieexpert, Men för mig så...
Visst, vi är. Vi har suttit i en halvtimme och trott att vi är
samtidigt.
Nej, men för mig så verkar det som om den konstarten har utvecklats en hel del i detta land under de senaste åren. Mm. Det finns ju flera som är jävligt bra, så som Nina Hemmingsson, Sara Granér, Liv Strömqvist och så vidare, som gör väldigt bra grejer, som är
Henrik Bromander.
Henrik Bromander och Pontus Lundqvist.
Mm.
Som också tecknar i Aftonbladet eller gjort i alla fall. Ja, det finns flera som är väldigt bra, och till skillnad då från vad jag tidigare, jag vill också nämna att för 30 år sedan så gav Inger Edelfelt ut en väldigt rolig seriebok,
ja,
som heter Den kvinnliga mystik. Den är också helt fantastisk. Men det var liksom mer tunnsatt då med serieromaner som inte var... Liksom...
Fast jag håller inte med om det.
Och berätta varför. För att jag har ju
jag tror att den svenska serien... Alltså svenska serien mår, serieromanen mår bra.
Men
jag tror att den har gjort det länge.
Ja.
Alltså jag tror att den har gjort det... Alltså, för att, när jag tänker tillbaka på hela... Ja, när jag tänker tillbaka på hela min uppväxt till exempel som 14-åring, så tror jag att de största... Och egentligen det här det konstigaste läsupplevelsen jag hade. Alltså konstigt därför att det var... Alltså när jag älskade Claes Katt till exempel och läste alltså Gunnar Lundqvist, Claes Katt. Och det är ju kanske inte det här liksom, det givna...
14 år.
Nej, men precis som handlar om arbetslösa.
Claes Katt från Hell City.
som äter Rohypnol för att de har ångest och sådär. Och en väldigt pessimistisk... Alltså människosyn och samhällssyn i botten. Men jag tror, däremot tror jag att de kanske uppmärksammas på ett annat sätt idag.
Får jag bara ha en slutsummering här.
Mm.
Jag tror att det, precis som Johan, att den svenska serien har mått bra under väldigt lång tid. Och just när Galago började, när den här alternativa utgivningen började, så skapade det, och det här är ju då, det är ju 30 år sedan. Så jag skulle påstå att den svenska seriekulturen faktiskt inte är unik, men åtminstone väldigt självständig.
Och det intressanta är också alltså, vad som kommer hända när den äntligen släpps in i alltså, för när
i
jag fortfarande till exempel till Logospriset. För att jag vill ju hävda att en av de absolut bästa bästa romaner, punkt slut, oavsett om det är med bokstäver eller med bilder, är Henrik Bromanders Smålands mörker. Det är en nästan 1000-sidig skildring av en ung nazist ifrån Jönköping, tror jag, eller om det är Växjö, jag kommer inte ihåg exakt. Men en form av utvecklingsroman. Och när jag läste den så tyckte jag att den var så given. Alltså åtminstone en nominering till Augustpriset. Och jag tror mig veta, PGA skvallar, att den var att den var på förslag, men att den inte släpptes in då. Liksom. Vi kan inte gå in på grund av att det var en serieroman. Och det där kan jag tycka är väldigt märkligt, för det första. Men för det andra, att man kanske också då bara skulle skapa en kategori.
Eller faktiskt priset. Bara hävda att det är en berättelse, punkt.
Ja,
för man kan ta Maus till exempel, precis, som är i samma genre, som också är en fantastisk berättelse. Och det är väl strunt samma om det är tecknat eller inte. Egentligen.
Det är strunt samma. Jag skulle vilja be om förlåtelse för det här. Och också säga att jag tror att det kanske själva verket är så här, att jag har kommit över min missunnsamhet och avund över att jag inte kan berätta med bilder på det sättet. Mm. Jag kan ju bara berätta med bokstäver som folk har gjort liksom hur länge som helst. Ännu längre än
1900-talet. Liksom.
Men jag tror att det är det. Jag har inte upptäckt serieromanen förrän nu, men det är väldigt mycket tack vare Åsa Grenvall som jag har gjort det. Och det som, den känsla som fyller mig just i detta ögonblick, det är att det här samtalet som vi för just nu, det skulle mycket väl kunna pågå, om inte i dagarna 3, så åtminstone i säkert i 3 timmar.
Mm.
Någon gång måste vi ta farväl, hur smärtsamt det än är varje gång. Vi gör det. Jag är ledsen, skickar jag som ett sms, och då menar jag att jag är ledsen för att jag måste sätta punkt för det här samtalet, men förtvivla icke, för det kommer fler samtal. Nästa gång ska vi prata, och vet ni, nu höll jag på att säga skådespelerskan Therese Brunander, men det sa jag inte. Det, Robin kan få klippa bort det sen. Nästa gång ska vi prata om Therese Boman. Missa inte det i avsnitt 2.
Inte om henne.
nej, vi ska inte prata om så här, vad åt Therese Boman till middag. Nej. Utan vi ska prata naturligtvis om hennes nya bok. Ja, kära ni, Johan och Christian. Mm. Jag finner inte ord för hur mycket det här betyder för mig.
Det är tydligt.
Kära publik, det är en ära. God natt eller god morgon eller vilken tid på dygnet det nu än är. Vi ses nästa gång. Farväl.